Så har vi kommit till Markus 1:29 till 39. Och det ska vi läsa i Jesu namn. Så snart de kom ut ur synagogan gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber och de talade genast med Jesus om henne. Då gick han fram, tog hennes hand och reste henne upp. Febern släppte och hon betjänade dem. På kvällen när solen hade gått ner kom man till honom med alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han tillät dem inte att tala eftersom de visste vem han var. Tidigt på morgonen medan det ännu var mörkt steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter. Och när de fann Jesus sa de till honom, alla söker efter dig. Han sa det. Vi går någon annanstans, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit. Och han gick och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna. Lovad vare Herren för evangeliet, må han nu lägga välsignelsen till det på våra hjärtan. Så snart de kom ut ur synagogan gick de till Simon och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Vi lägger märke till det här, så snart, genast, strax. Att det där finns hela tiden i Markus språk. Det är konsekvent. Simon och Andreas var alltså syskon. Och bodde i huset i Kapernaum. Tillsammans med Simons frus mamma. Alltså Petrus frus mamma. Frus mamma, det måste betyda svärmor det alltså. Simon var ju den som så småningom skulle bli kallad för Petrus. Simon Petrus. Men än så länge så är det bara Simon. Simon och Andreas bor alltså i huset tillsammans med, med Petrus svärmor. Petrus bror Andreas var ursprungligen lärjunge till Johannes döparen, kan vi läsa. Under hans verksamhet i Betania på andra sidan Jordan upplevde Andreas sitt första möte med Jesus. Han var med när Johannes utropade, se Guds lamm. Andreas blev så gripen av frälsaren att de följde honom till hans övernattningsställe och stannade hos honom den dagen, kan vi läsa. Strax efter det träffade Andreas sin bror Simon, alltså den som skulle komma att bli Petrus, och vittnade för honom och sa, vi har funnit Messias. De orden visar att hoppet om den utlovade Messias var levande för dem. Andreas förde sedan sin bror till Jesus och det har gjort att Andreas kallas för världens första missionär. Och han vann inte vem som helst, han vann sin bror Simon Petrus. Andreas kallas ofta för Simon Petrus bror i Nya Testamentet. Han levde visst mestadels i skuggan av sin mer framträdande bror. Ändå fick han, alltså Andreas, göra en värdefull insats för sin herre. Kanske mest på det praktiska området. Och han var uppenbarligen en själavinnartyp. Och enligt traditionen verkade han senare i södra Ryssland och Turkiet. Det berättas om Andreas att han till slut korsfästes på ett liggande kors i formen av ett X. Det så kallade Andreaskorset. Det är sådant som traditionen lär oss, det står inget om det i Bibeln. Han lär ha varit fastbunden vid korset i 2 dagar under det att han oförtrutet talade till folket om Herren innan han slutligen dog. Så vi läser om Simon och Andreas. Simon och Andreas hus. Simon hade alltså gift sig och nu bodde också svärmor tillsammans med Simon och Andreas. Men så nämndes också Jakob och Johannes. Jakob och Johannes var Zebedeus och Salomes pojkar. Zebedeus och Salomes pojkar. I Sverige hade de alltså hetat Jakob och Johannes Zebedeusson. Om de hade fått svenska namn. Jakob var äldst. Både Simon Petrus och dessa två bröder var fiskare. Det var Petrus, Jakob och Johannes som dessutom blev den innersta apostlakretsen kring Jesus. Det var bara de tre, Petrus, Jakob och Johannes, som var med Jesus på förklaringsberget. Så förutom Andreas då, så är det den inre kretsen som så att säga kallas till lärjungaskap allra först. Matteus 17:1. Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem, hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Vi kan också se att det var dessa tre, Petrus, Jakob och Johannes, eller Simon, Jakob och Johannes, som var med Jesus när Jairus dotter uppväcktes och i Getsemane i samband med Jesu bönekamp. Det står där i Markus 14. De kom till en plats som kallas Getsemane. Jesus sa till sina lärjungar: sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Och han greps av bävan och ångest och sa till dem: min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Så till och med Jesus hade några som var hans allra närmaste, fastän han sedan hade allt större kretsar runt omkring sig. Jag tror att det är någonting som varje kristen ledare behöver tänka på. Jakob och Johannes fick av Jesus namnet Boanerges. Och det betyder åskans söner. Jakob och Johannes, åskans söner. Zebedeus och Salomes pojkar, Boanerges, åskans söner. Ja, antagligen så berodde det på deras heta temperament. Och möjligen också deras iver som ordets förkunnare. De två bröderna, Jakob och Johannes, avslöjade också en betydande äregirighet. De hade nämligen ingenting emot att mamma Salome bad Jesus om att de skulle få platserna närmast Jesus i hans rike. På Jesu ord: ni vet inte vad ni begär, kan ni dricka den bägare som jag ska dricka? Så svarade de faktiskt ja. De fick då av sin mästare reda på att de skulle få dricka hans bägare, som var lidandets bägare, men att de inte kunde räkna med platserna vid Jesus sida. Jakob var den första av apostlarna som led martyrdöden. På Herodes Agrippas befallning avrättades han år 44. Och han avbildas ofta så där med ett svärd. För det står så här i Apostlagärningarna 12. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. Med svärd, ja precis. När han såg att judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus. Så det var lite om dessa allra första lärjungar: Simon, Andreas, Jakob och Johannes. Så ser vi vidare i texten. Simons svärmor låg sjuk i feber och de talade genast med Jesus om henne. Då gick han fram, tog hennes hand och reste henne upp. Febern släppte och hon betjänade dem. Lägg märke till hur handlingen ständigt förs framåt av ordet genast i hela Markus evangeliet. Vi kan se någonting här angående Jesu helande verksamhet. Hans verksamhet som helbrägdagörare. Hur han helar och botar. I Jesu helande verksamhet, detta övernaturliga ingripande. Så för det första bekräftas Jesu identitet som Herre och Messias. Det är en viktig, om man skulle så säga, poäng med att Jesus utövar övernaturligt helande. Det är för att visa vem han är. Han är skapelsens herre. Han är herre och Messias. För det andra så stadfästs Jesu budskap med gudomlig auktoritet och makt. Och det där kan vi känna igen lite längre fram när vi läser om männen som sänkte ner sin sjuke vän framför fötterna på Jesus genom taket. Då säger Jesus lite längre fram: för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, så säger jag, och nu talar han till den sjuke: stig upp, ta din bädd och gå. Så för att de skulle veta att budskapet, evangeliets budskap om syndernas förlåtelse var sant, så gjorde Jesus ett under. Så det bekräftar hans identitet, det bekräftar eller stadfäster hans budskap. För det tredje så uppenbarar helandena Guds makt att svara på bön och möta behov. Gud är en Gud som kan svara på bön och möta behov och bota sjuka som svar på bön. För det fjärde så demonstreras Guds rike genom en försmak av den kommande världen. När Guds rike kommer i sin fullhet så kommer ju också vi att uppstå och få uppståndelsens kropp, i vilken det inte finns några sjukdomar och inga skador. Den fullkomliga härlighetskroppen blir vår i uppståndelsen, och det är ett direkt resultat av Jesu död på korset. Ett resultat av försoningen. Hela skapelsen blir återlöst i kraft av Jesu försoning. Och det är ju Guds rike i sin fullhet. Det kommande riket. Ingen sjukdom, ingen skada, ingen synd, ingen smärta, inga tårar längre. Och nu genom Jesu helande verksamhet så demonstreras detta rike som en försmak innan uppståndelsen har hänt. Det är helt fantastiskt. För det femte, genom helandena så visar sig Jesu kärlek till de lidande. Naturligtvis kan han visa den på olika sätt, med tröst och närvaro, men också genom att bota. Och för det sjätte så stärktes lärjungarnas tillit till mästaren. Det de fick se, även om det inte var upphovet till deras tro, för det var Jesus själv och hans övernaturliga kraft, så stärkte det ändå deras tro. Så det var oerhört viktigt detta, att Jesus gick omkring och botade och gjorde under. Vidare läser vi: på kvällen när solen hade gått ner kom man till honom med alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Här ser vi än en gång att Bibeln använder ordet alla i vidare bemärkelse. Naturligtvis var inte hela världen där. Kanske inte hela Kapernaum, varenda kotte heller. Men det är ett bildligt sätt att tala. Ett symboliskt sätt att tala. Alla var där. Hela staden var samlad. Och Fjällstedt, han kommenterar detta: den starkaste hettan om dagen var ofta besvärlig för de friska och än mer för de sjuka. Dessa fick därför ta vara på kvällstiden som den bästa. Mest illa däran var de som var plågade av onda andar. Men Jesus drev ut dem med ordet. Egentligen står det med ett ord. De orena andarna var som krigshärar som förde ett våldsamt regemente över de människor som var under deras inflytande. Men på salighetshövdingens Jesu kommandoord måste de utrymma den fästning de hade intagit. Slutcitat Fjällstedt. Så står det så här: han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han tillät dem inte att tala eftersom de visste vem han var. Lägg märke till att Jesus ganska ofta stoppar dels demoniska uttalanden om vem han var och dels ofullständiga eller missriktade uttalanden om hans identitet. Det viktigaste bibelordet om detta hittar vi faktiskt i Matteus 17 och 9. Det står så här: på väg ner från berget befallde Jesus dem: berätta inte för någon vad ni sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Berätta inte förrän uppståndelsen är ett faktum. Matteus 16 och 20. Sedan befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias. Fjällstedt kommenterar ytterligare: de onda andarna kände honom som Messias, Guds son. Ett sådant vittnesbörd ville Jesus inte ha. Dels var hans tid inte ännu inne då han ville som Guds son ge sig till känna för världen. Dels kunde en bekännelse från demoner ha gett skenet av att fariseernas hädiska påstående att han med Belzebubs makt drev ut andarna var sannolikt. Så, vad kan vi dra för slutsats? Det är alltså inte okej att predika Jesus hur som helst. Och heller inte av vilka motiv som helst. Även om det enligt Paulus i undantagsfall inte är någon katastrof enligt Filipperbrevet 1:18, så säger han faktiskt: om de predikar evangeliet av avundsjuka så det är väl bra att evangeliet blir predikat i alla fall. Men det är nog ett undantag. Framförallt förbjuder Jesus någon presentation av honom som inte utgår från skrifternas evangelium. Och lyssna noga nu. Den Jesus som presenteras av de främmande religionerna, okkultisterna, spiritisterna, kultsekterna, nyandligheten eller andra liknande sammanhang är totalt diskvalificerade som vittnen av Jesus själv. Han förbjöd demoniska källor att tala om honom och med honom. Och det är väldigt viktigt att vi ser detta. Vi lyssnar inte på vem som helst som uttalar sig om Jesus. Vi lyssnar på dem som talar i enlighet med skrifterna. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Ja, Poole, Matthew Poole skriver: enskild bön är oss påbjudet genom Kristi eget föredöme, så att vi genom hans upprepade exempel förstår att vår bönetjänst inte är avklarad utan den. Vi ska be med åkallan och önskningar. Det finns i både gemensam och enskild bön en förenande styrka och gemensamt intresse. Men i enskild bön ligger fördelen i en mer fri och full kommunikation mellan vår själ och Gud. Kristus valde morgonen till detta, tiden som var mest fri från störningar och folksamlingar, och dessutom en enslig plats, det mest passande för enskild tjänst. Så, enskild bön är lika viktigt som gemensam bön. Det har vi Jesu exempel på. Det kan alltså vara av stort värde för oss att söka Gud för att finna de bästa formerna och tiderna för den enskilda bönen. Vilka tider och former har du upptäckt för din enskilda bön? Vi läser vidare. Simon och de som var med honom skyndade efter. Och när de fann Jesus sa de till honom: alla söker efter dig. Lägg märket nu till det här med alla nu då, som en överdrift. En hyperbol. Alla söker efter dig. Ordet alla betyder alltså inte alla utan undantag i hela universum. Varken i bibliskt eller modernt språkbruk. Det ska uppfattas som en medveten överdrift som beskriver situationens omfattning. Vi låter Matthew Poole kommentera det här också. Det står så här: i hans kommentar. Petrus tyckte antagligen synd om folkskarorna eftersom många av dem behövde möta Jesus för sina kroppsliga svagheter. Vår frälsare kände deras hjärtan bättre än Petrus. Och det som fick dem att söka honom så ivrigt var antingen en nyfikenhet att se mirakler utförda eller i bästa fall en önskan att få någon kroppslig förmån från honom. Men hans underverk var endast ett sekundärt verk underställt hans predikogärning och utfört för att bekräfta hans lära till välsignelse för dem som har satt sin tro till honom som Messias. På samma sätt som han vägrade att tillfredsställa fariseernas nyfikenhet genom att ge dem ett tecken, så bortser frälsaren här från folkskarorna som sökte honom och sa istället till sina lärjungar. Och så läser vi vidare. Vi går någon annanstans till byarna här omkring så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit. Det är därför jag har kommit. Predikogärningen i förgrunden. Paulus sa också någonting om det där i 1 Korinthierbrevet 1:17. Kristus har ju inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangeliet, men inte med vältalig vishet så att Kristi kors förlorar sin kraft. En sån behjärtansvärd sak som att döpa fick inte träda i förgrunden, utan evangeliet måste alltid vara främst. Så, vår frälsare sa inte, låt oss gå till byarna här omkring så att jag kan utföra under, utan så att jag kan predika där också. Han sa inte att han hade kommit för att göra under, utan för att predika. Hur det kommer sig att så många är så uppslukade av en så låg uppfattning om förkunnelse, så att de tycker att den är överflödig, fastän vår frälsare och Paulus höll fram den som sitt främsta uppdrag, medan de samtidigt låtsas att de går Kristi ärende. Det begriper jag inte. Jag är övertygad om att förkunnelsen var den främsta delen av Kristi gärning. Hur det kommer sig att den anses vara den minsta delen av en pastors uppgift, eller hur någon av dem kan tycka att det är nog att överlåta den uppgiften åt medarbetarna när han inte ids göra den själv, det kräver en rannsakan. Vi måste dra den slutsatsen att vår största gärning är den som vår Herre och hans apostlar var engagerade i. Och om syftet med förkunnelsen inte är att föra människor från en åsikt till en annan, utan bort från att älska och utöva synd hem till Gud, då är behovet större än någonsin. Att bara omvända människor från en åsikt till en annan utan hjärtats förvandling när det gäller kärleken till synden är endast att flytta människor från ett kvarter i djävulens rike till ett annat. Slutcitat. Matthew Poole. Och sen hade vi en sista mening. Han gick ut och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna. Hans undervisning handlade om Guds rike som kommit nära. Och detta var något som inte utan vidare kunde förklaras. Han använde därför olika pedagogiska hjälpmedel, överdrifter, så kallade hyperboler, ordlekar, ordspråk, gåtor, paradoxer, ironi, frågor och så vidare. Han var en lysande pedagog, Jesus, i sitt förkunnande. Framförallt undervisade han med liknelser. När han ville förmedla något om Guds rike framställde han därför en gåtfull berättelse om något till synes annat för att på så vis få fram sin poäng. Jesus var en lärare genom sina handlingar. Man kunde inte förstå honom och vem han var om man inte tog hänsyn till både vad man hörde och vad man såg. Denna dubbla undervisningsform, ord och handling, kommer klarast fram i Jesu kraftgärningar. Hans tal åskådliggörs genom att han i handling räddar människor från destruktiva krafter. Dessa kraftgärningar är ett slags åskådlig undervisning om Guds rike. Han predikade och han gjorde vad gott var.